och välkomna till ett nytt avsnitt av DIs ledarpodd. Det är torsdag den 17 november när vi spelar in och klockan är 9 på morgonen. Jag heter som vanligt Frida Wallnor och är numera politisk redaktör här på DI. Och idag ska vi prata om ett ämne som jag vet att många inom näringslivet funderar på just nu, nämligen utvecklingen i Kina och hur vi ska förhålla oss till den. Och med mig för att prata om det här så har jag en eminent gäst och Kina-kännare, nämligen Fredrik Xu. Välkommen hit!
Tack så mycket.
Och här i studion är också min kollega på ledarredaktionen, Henrik Westman. God morgon.
God morgon.
Om vi ska börja prata lite om den inrikespolitiska trender i Kina, så kan vi konstatera att president Xi Jinping tycks fortsätta att stärka sin egen makt och allt mer inskränka befolkningens frihet. Det är ju någonting som har pratats väldigt mycket om nu efter partikongressen som var nyligen. Vad skulle du säga att det betyder att potentiella nej-sägare har rensats ut?
Ja, på pappret skulle det kunna kännas rätt deprimerande. Med tanke på att de är ju lojala Xi, och de har ju varit lojala Xi vid Xis olika posteringar i provinserna och följt med honom upp, så att säga. Men å andra sidan så har de ju i de flesta fall ett track record av att varit ledande och drivande för ekonomiska reformer i de mest utvecklade delarna av Kina, alltså Zhejiang-provinsen där Geely, Alibaba och andra har huvudkontor, i Shanghai, Guangdong-provinsen och annat. Så att, ja, det är uppenbart att Xi är en mer auktoritär ledare än hans företrädare, men samtidigt så är han också under press att fortsätta leverera tillväxt, och då kanske det kan vara bra att man har medarbetare som har ett bra track record vad gäller den typen av ekonomiska reformer. Så att jag friar en fäller i dagsläget.
Okej. Okay. Och det här att man fortsätter med de här väldigt hårda covid-restriktionerna och den här, som framstår för mig, maniska kontrollen av att befolkningen testar sig. Du säger att han fortfarande har krav på sig att leverera ekonomisk tillväxt, men det här tycks ändå prioriteras högre.
Ja. Jo, så har det ju varit sen, säg, mars 2020, när man införde den här väldigt hårdföra, kompromisslösa nolltoleransen vad det gäller covid. Och det gick ju bra första året, eller fram till 2020-2021, årsskiftet. Och då slog ju Kina världen med häpnad att världens folkrikaste land bara hade ett dödstal på ungefär 5500 människor, medan USA och Indien och Brasilien och alla andra låg närmare miljonen. Men så kom då omikron in i Kina och så blev det spridningen mycket värre, och det mötte man då med ett ännu mera övernitiskt stenhåll kontroll.
Vad tror du det beror på, att de så att säga dubblade insatserna? Ja. Varför tänkte man inte om där?
Jag tror att dels var det av politiska prestigeskäl att inte vilja erkänna kanske misstag i den initiala fasen av covids spridning. Och kommunistpartiet kan ju aldrig göra fel i retoriken. Och det andra är ett krasst konstaterande, det kinesiska sjukvårdssystemet är efterblivet, underutbyggt. Alltså det finns väldigt få sjukhussängar ens i storstäderna, för att inte tala om landsbygden. Och det tredje faktum var att det visade sig att de kinesiska vaccinen som man tog fram var undermåliga, hade varit halva effektiviteten av moderna Pfizer-BioNTech. Mm. Så att ju längre man höll på, desto mer stolt blev man vid att vi har visat världen att vi har den rätta metoden. Öst är uppåtstigande, väst är i förfall, vi kör på den här linjen. Men ju längre det gick, för nu är vi inne då 2021, så visade det sig att ja, då krävdes det allt mer drakoniska åtgärder för att stänga ner och stoppa spridningen av smittohärden. Det blev ju absurt att man stängde ner en hel provins eller mångmiljonstäder. Men det intressanta är att det kommit en del saker nu efter partikongressen. Ett 20-punktsprogram där man talar om att man börjar så att säga nedmontera, det finns ingen tidplan, men olika typer av åtgärder för att börja lätta på trycket, att minska lite grann på de nedstängningarna. Mm. Men det har ju redan visat sig att det tar sig olika uttryck. När det kanske går bra i en del av Kina så blir det tajt i en annan del. Med Guangzhou senaste dagarna, där har man ju sett kravaller där folk har tröttnat, eller Apples eller Foxcons fabrik i Zhengzhou där fabriksarbetarna klättrar över stängsel och flyr därifrån. Så att det är bara att konstatera att det här kommer ta tid. Men det är helt klart att de har nu en plan att börja avreglera eller sänka så att säga de här kraven för att förmodligen under det här året ha nått i mål. Men vi får se. Och jag tror att fortfarande så tycker jag att det enklaste vore för Kina att, och Kina har råd, att importera 1,4 miljarder doser gånger 3 av Pfizer, Moderna, BioNTech eller vad det nu kan vara. Och där var det intressant för att avsluta den här delen. Att när Scholz, förbundskansler Scholz var på besök i Peking och träffade Xi så nåddes det en överenskommelse om att BioNTech ska nu erbjudas expats i Kina. Det är ju ingen jättekoloni. Den har ju minskat de senaste 2-3 åren på grund av pandemin, men det är ett första steg.
Mm. Intressant. Men att de släpper, jag måste bara ha en följdfråga här, att man ändå tycks vara villig att börja släppa på restriktionerna. Tror du att det handlar om att man är orolig för den ekonomiska utvecklingen eller mer att befolkningen börjar bli galen av frustration?
Jag ser det som att det är en kombination av båda faktorerna. Det ena är ju då att ekonomin ju går dåligt på grund av detta och på grund av fastighetssektorn som vi säkert kommer in på lite senare. Så att man är långt ifrån att nå tillväxtmålen i år som var satta på till 5,5%. I bästa fall kommer de upp i 3%. Och där har man också insett att man behöver få igång ekonomin genom att folk kan börja röra på sig, mobiliteten. Där är ytterligare, det kommer bli en mängd myrsteg som vi med tiden kommer se leder till ett öppnande. Mm. Därför att nu har man öppnat upp sedan förra veckan för inhemsk turism i Kina. Så att man, om man bor i Peking så får man resa lite mer fritt igen till andra delar av Kina. Mm. Och man har öppnat upp Macau nu för kinesiska turister. Så att steg för steg, myrsteg, så går det. Alltså färdriktningen är tydlig men hastigheten är otydlig.
Mm. Om vi ska gå över och prata lite om näringslivsklimatet då, så har ju ett tema de senaste åren handlat om det här med common prosperity, alltså satsningar på allmän välfärd, som då bland annat resulterat i att ett antal storbolag, bland annat Alibaba, Tencent, Geely, har skänkt stora summor till staten för att jämna ut inkomstskillnaderna. Och det har ju varit mycket diskussioner om hur frivilligt det här har varit. Tror du att det här är någonting som kan komma att drabba utländska bolag också i större utsträckning framöver?
Nej, det har jag svårt att se. Därför att Kina är i ständigt behov av utländska investeringar, av utländska företag. Därför att Kina är ju långt ifrån att ha nått målet att vara självförsörjande vad det gäller teknologi och annat. Det talade ju givetvis Xi om i sitt tal på partikongressens öppningsdag den 16 oktober. Men de är ju långt ifrån där. Ta halvledare till exempel, där Kina importerar halvledare, alltså 90% eller mer av de halvledare de använder i världen, och Kina är världens största konsument av halvledare, importerar dem. Och det till ett högre värde än vad de importerar olja och gas årligen. Så det är över 400 miljarder US dollar och Kina är världens största importör av olja och gas. Så de är långt ifrån där och då behöver man de utländska företagen. Därför att de utländska företagen bidrar ju med väldigt mycket teknologi, nya marknader. Och inte minst, som är viktigt i dessa tider i Kina med växande arbetslöshet, de skapar sysselsättning. Mm. Men däremot så kan ju inte vem som helst från utlandet gå in i Kina längre. För Kina har ju stegvis höjt kraven på vilken typ av investeringar de vill få in. Mm. Och det blir ju oftare nu för tiden att det är de största bolagen i väst och USA som gör de stora investeringarna i Kina, med de små och medelstora företagen har det svårare. Den amerikanska analyshuset Rhodium kom ju med en rapport för några veckor sedan om europeiska investeringar till Kina, och 80% ungefär av värdet genererades av 4 tyska storbolag. Det var Volkswagen, Daimler, BMW och BASF.
Henrik, du skrev ju om det här med europeiska fordonsbolagen ganska nyligen, om att du märkt en trend att de bolagen både drar sig tillbaka från Kina och planerar att minska sin verksamhet. Alltså,
jag tror det är lite tudelat. Mm. Och just det som du nämner, Fredrik, med tyskarna. Tyskarna har ju så att säga verkligen gått all in i Kina, och Kina är ju den viktigaste marknaden för dem.
Så, ja.
Jag tittade närmare på BMW som står då för över 40%, där Kina står för över 40% av försäljningen. Så för dem är det ju oerhört viktigt, och de var ju också med Charles i Kina. Och det intressanta är väl det som händer geopolitiskt och hur det påverkar företagen. Mm. Det har väl alltid funnits där som en aspekt att beakta, men det har ju spetsat till, kan man ju säga, minst sagt, det här året. Och sen har man ju då, Frida, som du var inne på, vissa bolag då som Stellantis, som är den här jättekoncernen som har med många, många märken. De har ju kommit fram till att eventuellt avveckla alla sina fabriker i Kina. En fabrik har de faktiskt redan stängt, och det är Jeep. Sen ska man väl också tänka på att det är lite olika varumärken. Ja. Och det kan också säkert spela in. Men det känns ju helt klart som att här håller någonting på att hända i en för Kina väldigt, väldigt viktig industri.
Ja, det är bra att du nämner det. Och som du också säger, att det finns ju olika företag med olika grader av framgång i Kina, ska jag säga. För att Stellantis har ju sitt ursprung i Peugeot-gruppen, som ju varit inne 3 gånger i den kinesiska marknaden, och varje gång de har gått in varit för sena in i marknaden. Och den här Beijing Jeep-bilen som de nu har lagt ner produktionen för i Kina, det är intressant, för det var den första utländska bilmodellen för vilken man satt upp en joint venture i Peking Beijing Jeep. Vad som har hänt sen dess är ju att kinesiska bilsektorn i sig själv har blivit så stor och så konkurrenskraftig, och inte minst på elbilssidan. Så att tyvärr så blir det en darwinistisk utslagning för de som inte klarar konkurrensen. Tyskarna klarar det. Japanerna och koreanerna. Men sen en del andra kommer ha det svårt. Men det är just för att Kina, som sagt, årligen höjer tröskeln lite grann. De blir allt mer kräsna. De vet vad de vill ha in. De vet också vad de inte vill ha in. Så det blir ett dilemma utöver de här geopolitiska faktorerna.
Men det är intressant det du säger, att Kina fortfarande är i behov av utländska bolag. För man kan ju få lite grann intrycket av att så himla mån är de inte att utländska bolag vill stanna, med tanke på hur de exempelvis har hur H&M hanterades till exempel, när det är bolag som har avvikande åsikter. Och det tycker jag är ju inte alls expert på det här, men jag tycker trenden har varit att det har ökat i omfattning, att vi har mer och mer sådana här exempel.
Ja.
Hur förklarar du det?
Ja, det är ju att Kina, för det första har Kina alltid varit en politisk ekonomi. Det är ju alltid kommunistpartiet som har styrt och fortsätter styra Kina. Men det har blivit tydligare under de här 10 åren under Xi. Den växande nationalismen, där är då, jag ska säga, det är ett spel mellan de nationalistiska nätanvändarna i Kina och partiet om att förekomma eller förekommas. Det här med H&M, ja, de hamnade ju ett drev mot globala kända varumärken. Det var inte så att det var speciellt riktat mot Sverige, men H&M som ett globalt känt varumärke drabbades på samma sätt som Zara, Uniqlo, Burberry och alla andra. För på något sätt väst och varumärken som lägger sig i Kinas interna angelägenheter. Men när det sker, såna här saker, sker det då med en slags orkestrering bakifrån. Men man vill inte hålla på för länge. Därför att om protesten håller på för länge, då är risk att man tappar kontrollen över det. Och då kan med tiden kanske ilskan vändas mot partiet. Jag kan nämna ett exempel då för 10 år sedan. I september 2012, när jag var på besök i Peking och träffade företag och banker och sånt, skulle hälsa och ha ett möte med mina vänner på CITIC Securities, som är Kinas och världens största investmentbank nu med i omsättning. De har sitt huvudkontor bara något kvarter från japanska ambassaden. Och det här var då de dagarna när det blev stora demonstrationer mot Japan i Kina.
Hur ser du på det, och hur har det förändrats, den här kollisionen som finns mellan Kinas politiska system och företagens, så att säga, policyer på flera olika områden och vad de vill stå för och vara? Det är ju inte alltid förenligt, och jag tycker att det var väldigt, väldigt tydligt i just H&Ms fall, att det blev en väldigt krock mellan det man sa, som egentligen i en västerländsk kontext var helt oladdat, en hygienfaktor. Men inte i Kina förstås. Där blev det liksom
Så är det.
Enorma protester och skarpa reaktioner på det.
Ja, det är någonting som vi får fortsätta leva med tanke på hur Kinas inställning till sig själva och till omvärlden har vuxit. Självförtroende har vuxit och som sagt retoriken från Xi och högsta ledningen har ju varit att Kina är uppåtstigande och västvärlden är i förfall. Och det har gjort att man tycker att nej, men ni utländska företag, ni ska hålla er till ert, ni ska göra affärer, men ingenting annat. Mm. Samtidigt som vi på hemmaplan då har blivit allt, när man har mer och mer bakat in ESG och CSR och alla den typen av faktorer. Mm. Så det är svårt, det har ju blivit en jongleringskonst att säga att kommunicera på rätt sätt åt båda hållen.
Mm.
Och det är mycket svårare om man är konsumentdrivet företag än om man är business to business. För business to business, det kan ju som inte folk i Kina relatera till på samma sätt som ett känt varumärke. Om det är kläder eller parfym eller vad det nu kan vara. Så att det är onekligen en svår balansgång.
Tror du att det kommer öka framöver? Den typen av spänning?
Jag tror att det kommer fortsätta ligga på den här nivån och att vi alltid får vara beredda på att det är något nytt företag som hamnar i luppen under en kort period. Och det har ju ofta då med bilaterala eller multilaterala.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin förvaltar AMF Räntefond Lång som i mars fick Morningstars pris för årets bästa räntefond. Fonden har slagit sitt index de senaste 1, 3, 5 och 10 åren. Hur har du lyckats med det?
Det korta svaret är aktiv förvaltning och stor intern kompetens. Förra året jobbade vi aktivt med löptider och hade en övervikt mot företags- och bostadsobligationer. Och det betalade sig.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Några geopolitiska saker att göra. Det finns många exempel.
Det jag tolkar dig är kanske också det Jacob Wallenberg var inne på i Ekots lördagsintervju i helgen när han pratade om behovet av att fortsätta ha en dialog med kinesiska företrädare. Alltså även om man ser en negativ politisk utveckling så är det inte anledning nog att dra sig tillbaka, menar han.
Nej.
Så det är där du säger att det här krävs en liksom viss, man måste läsa in liksom, vad är det som händer.
Ja. Nej, jag är helt inne på Jacobs linje. Därför att vad är alternativen som sagt? Hur ska vi kunna påverka oavsett om det är Kina eller något annat land om vi inte har en dialog? Men hur ska man då kunna nå fram om man sitter längst upp på läktaren?
Mm.
Det är klart att det finns väldigt mycket problem i landet och utmaningar i relationen. Men det bästa sättet är ju att ha en dialog och på det sättet har man faktiskt bättre förutsättningar att påverka.
Alla bolag behöver en Kina-kännare framöver, jag tolkar dig som det.
Minst en.
I den kraften liksom, går den från andra hållet också så att säga, från Kina-hållet? Att de också känner att...
Ja. Ja, det gör det. Alltså, man måste ju skilja.
Det kommer ofta bort.
Ja, exakt. Ja. Man måste ju kunna läsa retoriken på rätt sätt. Vad de säger är inte kanske alltid vad de menar. Mm. Man måste kunna läsa mellan raderna. Och hur de agerar kan ju snarare vara så att de måste visa att de agerar på det sättet inför sina överordnade. Jag menar, ta till exempel den förre kinesiska ambassadören här.
Mm.
Han är ju efterträdd av en ambassadör som är på alla sätt normal. Så vad de säger, det kan ju vara på något sätt att blidka sin överordnade och sagt att jag verkligen stod upp för våra intressen. Men i övrigt så ska det vara business as usual som gäller. Men det är klart att när Kina då känner att under de här 2,5, snart 3 åren av självisolering som är konsekvensen av pandeminstängningarna, då är det en stor frustration i kinesiska näringslivet av att inte kunna resa ut i världen och ha normala kontakter. Och det är det som är fundamentala skillnaden mellan Kina och Ryssland. Vi kommer kanske komma in på det ämnet per se också. Men att Kina då som är mer än 10 gånger större ekonomi än Ryssland som krymper. Och Kina är världens största handelsnation, världens största mottagare, utländska direktinvesterare och så vidare och så vidare. Det är ju klart att det finns ju genuina affärsintressen från kinesiska sidan att försöka bevara. Genom också då att vilja ha en bättre dialog, att försöka förklara hur situationen är för dem i Kina. Utan att det ska vara en slags propagandistiskt spel.
Det som kanske kan försvåra den typen av dialog är ju det som sker i det geopolitiska spelet mellan Kina och USA.
Ja.
Alltså så läser jag i alla fall det som sker och det som framförallt sker i USA. Det jag tycker att det har blivit, trots att det är en demokrat i Vita huset och det har varit demokrater som har styrt kongressen, så tycker jag att de har fortsatt på Donald Trumps väldigt protektionistiska och Kina-kritiska agenda.
Mm.
Nu hade vi ju för sig en positiv händelse här när Xi Jinping och Joe Biden träffades i samband med G20-mötet här på Bali. Mm. Man kom bland annat överens om att återuppta de bilaterala klimatsamtalen. Mm. Men håller du med mig om min dystra prognos att det här gått, blivit sämre och sämre, mer och mer restriktioner, handelshinder och så? Hur ser du på det framöver?
Ja, nej, tyvärr så fortsätter den att utvecklas med sin egen logik. Därför att i båda länderna, ska jag säga, så gäller det att vara tuff mot motståndaren. Det vinner man poäng på hemmaplan kring. Och demokraterna ska visa att de är minst inga veklingar när det gäller att stå upp mot Kina. Och det intressanta, det här handelskriget som nu har pågått i snart 3 år, eller från mars 2018 som Trump drog igång, där har Biden inte tagit bort en enda strafftull, fast han då har indikerat, och även hans då handelsminister Catherine Tai har sagt att ja, men det är på gång. Sen har de insett att ja, men det kan vi använda som utpressningsmedel, så att säga, eller på något sätt en belöning. Om Kina gör lite grann vad vi vill på en fråga, ja, då kanske vi. Så att det är en deadlock. Och nu då, när republikanerna har kommit över representanthuset, ja, det är väl bara en tidsfråga innan den nya talmannen, om det blir McCarthy eller vem det nu är, planerar in ett besök till Taiwan, och vad blir det då för konsekvenser?
Mm.
Så att Kina, USA är, och jag som upplevde kalla kriget på 80-talet i näringslivsperspektiv, där det var Sovjet och USA, och det var COCOM, det var Comecon, det var OECD. Ja, vi är lite på väg tillbaka åt det hållet, därför att vi har allt mer exportkontroller från USA mot Kina. Kina svarar med sina mot USA. Vi har sanktioner, och Kina svarar med antisanktioner. Och vi har allt fler lagar i USA som på något sätt begränsar möjligheten för utländska företag att erbjuda Kina maskiner för tillverkning av halvledare. Allt det där är ju inte bra för den allmänna relationen mellan Kina och USA. Så, och även på det akademiska planet.
Mm.
Så det är intressant. Och samtidigt så är vi då som europeer någonstans mitt emellan. Mm. Därför att vi europeer och EU är Kinas största handelspartner. Vi är varandras största handelspartners. Så hur ska vi förhålla oss? Vi som är vana, och vi är de som... Ja, hela världen har ju gynnats av Bretton Woods och Washington Consensus. Den amerikanska globala frihandelsstrukturen som amerikanerna under Trump började på något sätt kassera själva, medan vi själva vill fortsätta på den. Och vi vill kunna fortsätta göra affärer med de flesta länder i världen. Ja, då måste vi förhålla oss på ett nytt sätt. Så att utöver Kina-kännare så kommer alla företag behöva experter på exportkontroll och på sanktioner.
Mm.
För att navigera det allt mer svårlästa skärgården.
Ja, jag håller helt med. Det där är ju verkligen en intressant utveckling, framförallt också om USA då kommer att mer och mer komma att ställa krav på europeiska länder att nu får ni följa våra restriktioner här, exempelvis det som har skett med Huawei och 5G-nätet här i Sverige. Men vi ska inte gå in på det. Nej. Vad ska du säga, Henrik?
Jo, men upplever du att just geopolitiken bland de som du rådger har blivit mycket, mycket viktigare?
Ja.
Och vad finns det, hur tänker man, om du kan gå in på det lite grann? Alltså, finns det en krisplan? Vad händer om det värsta inträffar?
Mm. Mm. Ja, men det gör det. Och det är klart att det finns den typen av medvetet tänkande finns ju inte minst hos våra svenska storbolag, multinationella företag, som ju finns i vissa fall i över 200 länder. Så de har ju i generationer och decennier varit vana att hantera politiska risker, valutarisker, geopolitiska utmaningar. Så det är på något sätt, det är hygienfaktorer för dem. Det är snarare de som är små och medelstora, kanske har en yngre eller kortare historik med Kina och den typen av marknader, som kanske har blivit lite tagna på sängen. Men diskussionen är där, men hur ska vi hantera det här? Och det kopplas också till de globala leverantörskedjorna, där ju Kina har blivit för dominant, och när Ever Given korkade igen Suezkanalen, ägt av taiwanesiska rederiet Evergreen, by the way, då stoppade ju världshandeln ytterligare. Och när det blir en covid-smitta i någon av de stora hamnarna i Kina, och 8 av världens 10 största hamnar ligger i Kina, ja, då korkar det också, det blir också störningar. Och det måste man komma bort ifrån. Så att det här tänket om China plus one, det fanns ju redan sedan långt före pandemins utbrott. Men den diskussionen har ju ökat.
Mm.
Och allt fler tittar ju då på att ha Kina som en av flera leverantörsben. Mm. Säg Kina-Asien, säg EMEA, alltså Europa, Mellanöstern, Afrika och säg Americas. Så man har tre zoner. Det blir ju inte billigare. Du kanske måste ha samma produkt i tre varianter. Men nu är det fråga om resiliens. Nu är det fråga om att ha uthållighet på det sättet.
Mm.
I förhoppningen om att saker och ting kanske normaliseras med tiden. Men det finns ju ingenting på kort sikt som tyder på det.
Intressant att du inte nämner kriget. För att många drar paralleller kriget... med liksom Ryssland och Ukraina, ja, och Taiwan. Men...
Jo, precis. Och där är två dimensioner där, skulle jag säga. Kina blev nog också tagen på sängen av att Putin gjorde slag i saken och gick in den 24 februari. Förmodligen hade Putin sagt någonting om att det är någonting på gång i Ukraina ungefär. Men det sköter vi i tron att det skulle vara löst på tre dagar. Vilket det fortfarande inte är. Och när det skedde så såg man ju att... Alltså, Ryssland har ju straffat ut sig från världsekonomin sedan länge. Det började väl med invasionen eller kriget mot Georgien 2008 och sen eskalerat. Och Ryssland är en minskande faktor i världsekonomin. Kina är världens största handelsnation och allt det där som jag redan nämnt. Och dagen efter den 24 februari, så den 25 februari, så visade det sig att två av Kinas största banker, deras filialer i Singapore, alltså ICBC, Industrial Commercial Bank of China och Bank of China i Singapore, hade vägrat att honorera rambursen, letters of credit, som hade med rysk olja att göra. Kina har till punkt och pricka efterlevt och respekterat de internationella sanktionerna som har lagts på Ryssland från Västeuropa, från Nordamerika, från Japan, Korea, Taiwan och så vidare. Därför att Kina har ju själva redan smakat på den bästa medicinen som amerikanska sanktionerna är. Ta till exempel Huawei och ZTE, Kinas telekombolag har ju drabbats, och allt fler. Och Kina, som ju då är en del av, ja, en drivande faktor i världshandeln, vill ju inte bli straffade på det sättet.
Nej, fast däremot har de ju ökat importen av rysk olja, ja, till exempel väldigt,
ja,
mycket.
Ja, absolut. Det är ju för att ryssarna har väldigt få alternativ. Och då är kineserna, de är inte den som är den.
Opportunistiskt.
När de har ett ännu bättre förhandlingsläge att säkert pressa priserna och få, liksom Indien säkert också, få olja och gas till ett lägre pris än världsmarknadspriset. Men Taiwan-delen då, ja, risken finns ju där, den har alltid funnits där, men med tanke på Kinas beroende av halvledare och TSMC, taiwanesiska TSMC, är världens ledande halvledartillverkare i Taiwan. Och det kanske ni noterade att Warren Buffett gick in med en investering i 5 miljarder US dollar TSMC. Han brukar träffa rätt. Att då i det här läget ge sig på Taiwan, det finns flera faktorer till att jag ser det som sannolikheten som extremt låg. Det är inte uteslutet, men sannolikheten är extremt låg. Ryssland till skillnad från Kina till skillnad från Ryssland har ju väldigt lite egen krigserfarenhet i modern tid. Okej, Koreakriget 50-53. Okej, gränskrig med Indien några månader 62. Och sen då en två månaders försök att bestraffa Vietnam i februari, mars 1979. Det gick inte så bra. Så det är det. Och sen det geografiska faktumet att Ryssland och Ukraina, det är ju samma landområde. Man rullar över på samma slätt. Kina, Taiwan, det smalaste delen av sundet är 18 mil. Och den taiwanesiska västkusten, jag bodde i Taiwan 92-94, den är väldigt vacker. Men den är väldigt klippig, det finns inte som Normandy med Omaha Beach och så vidare. Det är inte bara att rulla in där. Och utöver då det faktum att USA ju stöder Taiwan allt mer militärt. Och Biden ju fyra gånger inom citationstecken har råkat säga, eller kanske med avsikt har sagt, att det är klart att vi ska försvara Taiwan. Det är intressant för att sedan 50 år tillbaka, sedan Nixons besök i Kina februari 72, så talade man om en strategic ambiguity, alltså en strategisk otydlighet, hur långt det amerikanska stödet skulle sträcka sig vad det gäller att hjälpa republiken Kina.
Mm.
Så att det finns många faktorer till att det skulle vara en rejäl utmaning. Och vill man göra det, gå in i den här typen av äventyr där man inte alls garanterad att man kommer lyckas med det man vill, det man har föresatt sig. Givet då att Xi i sitt tal i partikongressen sa att Kina 2035 ska ha fördubblat sin BNP per capita från idag. Ska fortsätta vara världens ledande handelsnation och så vidare. Det har jag svårt att se med tanke på att kineserna givetvis har hårdstuderat effekterna av de internationella sanktionerna på Ryssland.
Intressant. Henrik, du som är ute och pratar med företagsfolk i Sverige, upplever du att Taiwan är en stor fråga? Att man tänker att det här måste vi ta höjd för om det skulle bli en blockad exempelvis av Taiwan?
Ja, jag upplever att det har ju ändrats, väldigt mycket har ändrats på väldigt, väldigt kort tid. Mm. Och det där är väl kanske det som präglar mest just på grund av det du är inne på, Fredrik, att Kina är så enormt viktigt och en så central del av den globala marknadsekonomin som vi alla lever i och som vi alla bygger vårt välstånd på. Mm. Och det där är ju liksom ett slags skräckscenario som man har lite svårt, tror jag, och riktigt ta sig till, men det har ju blivit ett konkret scenario, och hur ska man då hantera det? Och jag tänker att vissa företag, vi har skrivit lite om Volvo Cars ju, som dessutom då har till största delen kinesiska ägare, att det är ju en situation som är svår att navigera i, och vilka enorma värden det faktiskt är på spel ifall det värsta skulle inträffa. Sen upplever jag också att stora företag, de har liksom en större beredskap för det här än vad mellanstora mindre företag har.
Ja.
Så, och sen också tycker jag den är jätteintressant, den här trenden som du är inne på, att det är inte bara Kina som är det enda land som man är så att säga beroende av för exempelvis produktion, utan att man sprider nu sina risker. Det finns ju det här med nearshoring och friendshoring, så att det får ju redan effekter.
Ja, precis. Och det är en ännu större utmaning att ta in allt det här i sin kalkyl, så att säga, som företag, med kostnader och olika typer av riskscenarier som inte fanns bara för en 5-10 år sedan. Och det är the brave new world som vi på något sätt lever i nu. Vem vet hur världen kommer att se ut 2024 om Trump lyckas göra en comeback, vilket jag tycker är osannolikt. Man kan inte utesluta det ändå. Hur skulle det påverka inte bara relationen med Kina, men med Europa och världen?
Det blir en nytt avsnitt av den här podden, tror jag. Vi måste tyvärr sätta punkt där för idag. Det har varit jätteintressant samtal. Tiden har runnit iväg.
Verkligen.
Tack så hemskt mycket, Fredrik, för att du kom hit.
Tack för att ni bjöd mig hit.
Tack så mycket, Henrik, för dina kloka inspel.
Tack.
Och tack alla ni som har lyssnat. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Ansvarig utgivare är Peter Fällman.
Och fira 10 år av låga priser, och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.